Jag har läst en hel del från i Filipperbrevet sista tiden. Nu har jag inte haft tid att fördjupa mig så mycket, så det blir enkla tankar, men det är från hjärtan. Filipperbrevet 1 och vers 20-21 vill jag läsa först. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Och vi känner säkert igen och känner de här orden väl allesammans. För mig är livet Kristus, skrev Paulus. Och med de tankar som jag hade inom mig när jag läste det här, så såg jag kines, är han väl, Witness Lee. Jag vet inte om han lever. Kanske lever. Ganska gammal tror jag. Som har satt som överskrift eller sammanfattning, rubrik över Filipperbrevet: att leva Kristus. Att leva Kristus. Filipperbrevet, det är ju ett ganska märkligt brev som kallas glädjens brev, som Paulus skrev när man ser på yttre omständigheter fanns det inte så mycket att vara glad över, när han satt där i fängelset ensam. Ändå skriver han det här brevet som vi brukar kalla glädjens brev, och där han uppmanar oss: var glad i Herren, gläd er i Herren alltid. Och det här var ju det som kännetecknade Paulus. Det stämde också så fint med den sången som ni sjöng: det finns ett namn över alla andra namn, Jesus Kristus. Och det var hans liv, det är vårt liv. Att göra Jesus synlig oavsett omständigheter, och att leva i Kristus och för Kristus, för Jesus, i alla livets situationer. Det är egentligen det som det kristna livet handlar om ju. Att leva ut Kristus. Leva ut det livet. Jesus själv. Som vi har i våra hjärtan. I tron på honom. Så var det en väldigt bra artikel häromdagen i Dagen. Jag läste den på nätet. Det var i torsdags. Och det stod så här: sätt Jesus i centrum. Och det här måste jag läsa. Och då står det bland annat så här: om en församling ska överleva och växa till, måste man sätta tron och Jesus i centrum. Den typen av tydlighet blir en motor snarare än skrämmer bort. Och det är inget unikt för Sverige. Man kan också läsa här: varför växer konservativa kyrkor medan andra liberala går bakåt och slår igen? Och det här kännetecknas, ser man, över hela vår jord. Där man har tydligt, klart evangelium, där Jesus predikas, tron på honom, och tydligt detta att vi måste välja att ta ställning för Jesus, det är de kyrkor som går framåt. Vilken bra artikel. Då var jag jätteglad. Vi har varit på ett äldreboende regelbundet, bland annat i Alafors, under ett antal år nu. Och där har vi haft andakter. Enkla andakter, ni vet. Med vi byts om och läser ett ord och säger något enkelt till det här. Och sjunger de här sångerna då. Gamla äldre sånger som de äldre känner igen. De älskar de här sångerna, många. Bland de som brukar alltid komma är en man. Han är yngst av dem, om man nu får säga så, på äldreboende. Han är under 80 år. Då är man ju ung. Och han brukar alltid komma tidigt. Vi brukar åka dit en halvtimme innan, minst, för att sitta och prata med honom. För han har inga släktingar. Och han har väldigt behov av att prata. Han följer med i nyheter. Han är väldigt vaken och så här. Och vi brukar samtala. Särskilt Janne då. Med honom då. Men att få in samtalet på Gud och på Jesus, på tron. Det har inte varit så lätt. Det har liksom inte gått och förändra. Det har inte funnits någon öppenhet. För den sista halvåret har vi sett en förändring hos den här mannen. Vi har sett när han försöker sjunga med lite smått i sångerna att han har varit berörd. Förra torsdagen när vi var där och hade vår enkla andakt, de andra som brukar vara med kunde inte vara med. Det var bara en och jag. Och så var det missat annonsering, så ingen visste vi skulle komma mer än just den här mannen. Jag sprang runt på avdelningarna, för vi var ju där som vanligt tidigt. Och han och få ihop några stycken som hade möjlighet att inte vara upptagna med annat då, när jag kom så här hastigt. Och så höll vi andakt och sjöng de här sångerna. Och vi sa enkla ord, och det har vi gjort så många gånger. Och både jag och Janne sa lite om frälsning. Och när jag sa det där enkla, så åkte jag titta på den här mannen. Och jag såg bokstavligt hur någonting hände i hans ansikte. Jag hade sett det så tydligt förut. Jag såg hur han lyssnar. Och det är som ett tändset ljus. Och hela hans utstrålning, hela hans ögon förändras. Och han fick en så mild och god. Han såg så mild ut. Jag tänkte, Jesus, det var du som kan göra så här med människa. Så jag tänkte, idag ska vi be för Anders. Vi ska fråga idag, ska vi fråga Anders om vi inte får be för honom att han vill bli frälst. Jag såg att tron föddes. Det var ett under. Alltså. Gud var där. Och efter andakten, och Janne likadant, sa enkelt om frälsningen. Och hur viktigt det är att uppmuntra till detta. Ta emot Jesus i sitt liv. Och efter andakten säger Janne till mig, du, idag ska vi be för Anders. Vi ska fråga Anders idag om han vill bli frälst. Jag tittar på Janne, för han hade ingen aning om vad jag hade tänkt. Och vad jag hade sett. I hissen ner när Janne hjälpte honom, så frågar han om inte han vill bli frälst. Om inte han vill ta beslutet nu. Jo, det vill jag, sa han. Och så säger han till Janne, vet du Janne, det är faktiskt aldrig någon förut som har frågat mig så direkt. Så gick vi till hans lägenhet där, och där läste vi Bibeln och så bad vi frälsningsbön. Mm-hmm. Och han såg verkligen glad ut. Underbart. Och nu känner vi, gode Gud, nu ska fler komma. För det kommer en del av dem, de är troende, en del har varit troende i många år, men det är flera som är med varenda andakt. Och vi kan ju se att de är gripna av budskapet och av sångerna och detta. Men vi vet att de har inte tagit det där beslutet som är så viktigt. Ja, det är underbart. Det finns mer att berätta. Det har hänt en del i Helvansholm också senaste tiden, men det kan vi ta senare på fikat. Det är i alla fall underbart, för vi ser det känns som att Gud är på gång, alltså. Vi får glädjas åt detta. Det är så här vi vill att Gud leder. Där allt är sån harmoni. Så att vi ser och förstår, nu är det dags. Den här människan är redo att ta emot Jesus. Vad underbart. Det är bara Jesus som kan göra detta. Vi får fortsätta och enkelt vittna om honom. Och föra ut evangeliet. Det är Gud som är växten. Och tänk, när vi minst anar, så händer undret. Det är under. När en människa blir frälst. Och hela himlen är rädd, står det. Och vi är med. Det är underbart. Att leva Kristus. Att vittna om honom. Och det är det som är vår bön och vår längtan. Att få se människor bli frälsta i Sverige. Så här frågar fariserna Jesus vid ett tillfälle. Står i Johannes 6 och vers 28 och 29. Då sa de till honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Det var detta de hade i tanken. Vad ska vi göra? Vad ska vi uträtta? Hur ska vi behaga Gud? Hur ska vi tillfredsställa Gud? Men Jesus svarar så här. Detta är Guds gärning. Att ni tror på den han har sänt. Och det här ordet i grundtexten, att tro på, det är en vad ska jag säga, man förflyttar sig, det är tro till något, in i något. Det är alltså en process, det är något som växer, precis som tron växer. Det är ju så. Jag vet att Svend Eichmann vid något tillfälle när han tar upp den här versen säger att det här är köttets fråga. Vad ska vi göra? Och visst är det så vi lätt tänker, vad ska vi göra? Och så säger Jesus, tro på den Gud har sant. Det är Guds gärning. Och menar han? Paulus skriver om att han pressar. Han, så vi ser vad det står, han jagar mot målet, står det i Filipperbrevet 3 och vers 14 i 1917 års översättning. Jag jagar mot målet. Och när vi läser Filipperbrevet förstår att det är Jesus Kristus som är målet för Paulus. Det är målet. Det är vårt mål. Och fariseerna som tänkte på detta, som hade hela tiden, vad ska vi göra? Tyngdpunkten liksom hos sig själva, som vi människor så lätt har. Vi vet, när vi läser om dem, hur bundna de var i människofruktan. Hur fast i gärningar, i att göra, att åstadkomma, måste och skall och så vidare. Plikt och krav och lag. Och uppfylla stadgar. De var bundna i detta, de var bundna människofruktan. Men Jesus ger oss frihet, och desto mer vi vågar lita på Gud, desto friare blir vi. Det blir då mindre och mindre av människofruktan och mer av frihet. Den frihet som Gud ger, och det är det han vill leda oss ännu mer in i, ännu djupare in i. Det framgår också i Filipperbrevet här, där Paulus skriver att både målet är Jesus Kristus och kraften är Jesus. Det är i honom. Han ger mig kraft. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och jag vill berätta ett tillfälle som kanske lite grann utifrån en erfarenhet ännu mer förklarar det här. Det var på 89-90. Det var efter jag hade kommit tillbaka till Jesus och överlåtit mig 100%. Jag ville ha radikalt allt. Lägga ner mitt liv helt. Och jag arbetade då som biträde extra på Vasa sjukhus i Göteborg. Och nu kom den där längtan i mitt inre efter att jag hade gett mitt liv till Jesus. Och jag började liksom, ja, Bibeln började ju bli underbar att läsa. Det handlar ju om honom. Och jag upplevde hans kärlek. Jag började förstå, men det är ju detta det handlar om. Och så kom ju det här inifrån hjärtat helt naturligt, som det gör när vi möter Jesus, att vi vill vittna om honom. Vi vill ge vidare. Det är inget vi måste, men vi vill. Vi längtar. Och så bad jag över detta. Jag förstod att det var detta som den helige ande mana. Och jag började vittna. Jag bad om tillfällen. Varje gång innan jag gick till arbetet på kvällen, för jag var natten då, så bad jag om tillfällen att få vittna om Jesus. Och det fick jag göra ofta. Gud öppnade möjligheter där. Till både patienter någon gång när jag kunde komma åt och säga ett ord, och även till personal ibland. Men sen hände någonting efter ett tag, och jag förstod inte vad som hände. Det enda jag vet att glädjen försvann, kraften försvann. Och jag kände att varje natt jag arbetade och inte fick ett tillfälle och inte fick vittna, så var det ett misslyckande. Och jag som hade älskat läsa Bibeln och liksom levt i detta, och tyckte jag började förstå vad det handlar om, trots att jag växte upp med detta, med tron och detta, men Bibeln hade ju aldrig varit så underbar att läsa som nu, för den var ju levande. Och nu var Bibeln, ja, det var en bok som jag läste ungefär som en lagbok, hur man ska leva, hur man ska vara. Och nu gäller det att leva efter detta och följa detta. Ni förstår vad som hände. Jag förstod det inte då. Förrän efteråt. Vittna blev en plikt. Det blev krav. Det blev tung börda. Och det var som ett ok på mina axlar. Glädjen försvann. Och jag kämpade med det där väldigt. Så satt jag en kväll innan jag skulle till arbetet. Och bad och läste Bibeln som jag brukar. Men så hade jag en sån här desperat längtan. Åh Jesus, kan du inte tala till mig? Tänk om du ville tala till mig någonting. Och så satt jag i stillhet. Och då hör jag tydligt och klart en stilla röst. Du ska bara vara för mig. Va? Sa jag högt. Men vad menar du att... Och tankarna snurra. Och igen hör jag. Du ska bara vara för mig. Och när de där orden fick sjunka ner, då kände jag det oket bara brast över mig. Jag ska bara vara. Jag behöver inte försöka anstränga mig. Jag behöver inte försöka på alla sätt och vis som jag hade gjort. Och ni vet. Jag måste, jag borde, jag ska, jag... Jag ska bara vara. Och jag hoppade till arbetet med de orden inom mig. Och den natten, den glömde jag aldrig. Jag berättar inte allt nu. Men den natten, då var det som att Guds helighet var på hela avdelningen. Det var som att gå ett sånt där mäktigt väckelsemöte. Ni vet, när det är sån här elektricitet, eller sån här andlig elektricitet. Så här. Det var mättat. Och sköterskan, undersköterskan som de andra var, så fort vi hade en stund ledig på avdelningen och satt och samtalade, vad vi än samtalade om, så förde de in allting på tron, på Gud, på Bibeln, på Jesus. Elvor, vad säger Bibeln om det här? Du Elvor, vad tror du om det här? Hela natten. Ja, man borde ju läsa Bibeln, sa sköterskan. Som ett tag tidigare, jag kommer inte ihåg hur lång tid innan, hade förlöjligat och nästan hånat mig att jag överhuvudtaget kunde tro på detta och tro på skapelsen, något så löjligt. Nu sa hon, ja, man borde ju faktiskt läsa Bibeln. Hela den här natten var så. Patienter som jag fick vårda. Märkliga saker. Det låg en liten tant. Hon var döende. Och var som en liten fågelunge i sängen. Så vi vände henne då varje timme. Och gick och tittade till henne ofta. Och jag förstod att hon var frälst. Hon var troende. Och hon hade bibelord på sitt lilla bord där. Och på vykort hon hade och så här. Och hon hade bara kunnat svälja någon lite någon gång ibland. En liten klunk vatten. Och vi förstod att det var inte långt kvar. Och den här natten så viskade hon till mig, som det var det enda hon orkade, och bad att få lite vatten. Och jag gick och hämtade en mugg och hon drack. Och hon drack. Drack upp hela muggen. Så här mycket med vatten. Och vad gott det var, så. Och jag såg hur ögonen lyste. Och vad gott. Är det verkligen bara vanligt vatten? Ja, så det är bara vanligt vatten. Och hon ville ha mer. Hon drack en mugg till. Och det var som hon fick le, lilla tanten. Och så frågade hon henne. Åh vad gott. Åh vad gott. Jag hade druckit något så gott. Är det verkligen bara vanligt vatten? Ja, så det är bara vanligt vatten. Men jag tänkte, jag vet inte. För Gud kanske har gjort något märkligt med detta vatten. Ja, det var märkliga saker. Men denna natt, när jag inte ansträngde mig någonting, så förstod jag att Gud ville lära mig någonting. Du ska bara vara för mig. Leva Kristus. Att leva Kristus. Paulus talar om en mönsterbild. Det skriver han om i Romarbrevet 6:17. Ordet mönsterbild finns inte med i alla bibelöversättningar, men det finns i den äldre översättningen. Men Gud vare tack för att den tid är förbi då ni var syndens tjänare, och för att ni har blivit av hjärtat lydiga, så att ni följer den lära som har givits er till mönsterbild. Och Jesus är inte bara, ger inte bara en mönsterbild, en lärare, utan han är ju mönsterbilden. Han är ju den som uppfyller allt själv. Och vill uppfylla det i och genom oss. Han är mönsterbilden. Om man då tänker lite på just i Filipperbrevet, för att återgå till Filipperbrevet, hur var Jesus? Ja, det är så mycket beskrivningar, men vi tar de verserna som finns i Filipperbrevet 2 och vers 5-11. Var så till sinne som Kristus Jesus var, fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herre. Och sen har vi den här underbara versen i vers 13. Till Gud, alltså både Fadern, Sonen och den Helige Ande, är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det är hans verk. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och när vi lever efter den mönsterbilden som Jesus är, bilden av Jesus ödmjuka sig ända in i döden, ett korsfäst liv, när vi lever efter den mönsterbilden, får också vi del av uppståndelsekraften. Öppnar upp för uppståndelsekraften. Det öppnas upp för klarsyn, urskiljning. Vad är det som är från Gud? Vad är det som inte är från Gud? Och det behöver vi i den här tiden, inte minst. Min bön när jag läste detta och läste i Filipperbrevet, det är ett ödmjukt hjärta. Ge mig ett ödmjukt hjärta. Det handlar inte så mycket om vad ska vi göra, hur ska vi göra. Jesus vill leva genom oss. Att vi får ännu mer ödmjuk hjärta, för det behöver vi be om hela livet. Så är det. Vi är aldrig färdiga i detta livet. Samtidigt tänkte jag på hierarkier som vi människor så lätt bygger. Hur mycket utrymme finns för hierarki i församlingen utifrån den mönsterbilden? Ingen. Det kan vi ganska lätt genomskåda. När det inte är från Gud i alla fall. Snarare är det så att när världen kommer in i kyrkan, när man tar in världen och världsliga metoder och världsliga vad det nu är, då kommer hierarki. Det är det. Paulus, han skriver om Timoteus i andra kapitlet att han har ingen av samma sinne som han. Ingen som av så uppriktigt hjärta kommer att ha omsorg om er. Allesammans söker i sitt eget, inte vad som hör Kristus Jesus till. Så vi ser här att även på den tiden så kanske det inte var överflöd av dem som hade det sinnet utifrån mönsterbilden som Jesus vill forma oss till. Vi uppmanas ju innan. Det är var så till sinnes som Kristus Jesus var. Timoteus var en av de få. Och Paulus gråter också. Han säger att han gråter senare över att många söker sitt eget och de vandrar. Det är som fiender till Kristi kors. Första Petrus 5:5. En känd bibelvers. Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han ord. Psalm 25:9. Han leder det ödmjuka rätt. Han lär det ödmjuka sin väg. Och Jesus sa ju till Alla som är tyngda av bördor, överlastade står det, nedtyngda. Och vi kan ta på oss tunga bördor själva. Vi kan ta på oss ok. Vi kan komma in i det här, vilken ålder vi än är i. Andra kan lägga ok på oss och bördor och krav. Men Jesus säger, kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är mild och min börda är lätt. Tänk om det här kunde sjunka in i våra hjärtan. För vi vill nå ut i Tanums Hede. Vi vill nå ut i norra Bohuslän och överallt där vi finns. Och vi vill. Men Jesus, att det går till på hans sätt. Att vi finner hans sätt att verka. Så att Jesus får leva genom oss. Och att vi inte tar på oss några tunga ok och krav och bördor som vi inte är ämnade att bära. Vem vill komma till Jesus då? Om de tror att han lägger tunga bördor på oss. Och krav. Och du borde och du måste och du skall. Han vill ju befria oss från det. Ge oss vila. Och glädje. Vad är stolthet? Och vad är ödmjukhet? En sammanfattning. Tror jag man skulle kunna säga. Att vara stolt. Som det står, Gud står emot de högmodiga eller de stolta. Det är att inte vara beroende av Gud. Det är när vi resonerar oss fram till våra lösningar. För vi har ju fått ett förnuft som vi ska använda, och det är sant. Men det ska ödmjukas och böjas sig under Kristi lydnad. Men när vi ska tänka ut och resonera fram lösningar. Tänk om det är stolthet inför Gud. Hur vi vill och vi klarar och vi kan och vi. Det leder ju alltid till prestationsångest och krav. Ödmjukhet då. Om det är motsatsen, då är det att vara beroende av Gud. Det är inte att be om ursäkt för att man finns till och krypa liksom, som en del tror och som jag trodde när jag växte upp. Man skulle minsann vara så ödmjuk och nej, inte ska väl jag. Man skulle vara väldigt så här tillbakadragen.
Det
kan ju vara. Jag har pratat om många gånger igen. Han är motsatt så mycket. Men han är inte uppväxt som jag. Men det är klart, det kan vara olika motiv för det. För det kan vara så att man inte vill framhäva sig själv. Det kan vara ett ödmjukhet också ibland. Men det är inte det i sig att vi drar oss undan. Men det är att vara beroende av Gud. Och i det han ger oss ska vi vara frimodiga. Och det vill han hjälpa oss med frimodighet. Och med kraft och med glädje. Så att vi vågar och göra det han kallar oss till. Det är underbart. Vi kan läsa Bibeln på två olika sätt. Vi kan läsa Bibeln som en lagbok. Med krav. Och vad vi borde och vad vi skall. Men vi kan också läsa Bibeln som Guds levande ord. Som hjälper oss att lära känna Jesus. Gud. Förstå. Som mättar oss. Som talar till oss. Och som uppmuntrar och tröstar och vägleder. Och hjälper. Det är så vi ska läsa Bibeln. Och när vi ibland hamnar i det där och får lite kramp som Guds folk, då tror jag att vi ska lyda Jesu uppmaning. Kom till mig. Kom till mig. Så är
det. Tack.
Vem kan förändra oss? Jo, det kan Jesus. Och vem kan göra oss mer utgivande? Det kan Jesus. Vem ger oss kraft? Jesus. Att leva Kristus. Det tror jag är vår bön och vår längtan. Så att människor blir avundsjuka på det vi har. i honom. Och att vi kan få peka på honom.